Hej och välkommen till Flugfiskeradion. Jag heter Jesper Hultqvist och detta är avsnitt 24. Om det inte vore för att du själv kan pausa detta program när du vill, så hade jag uppmanat dig att gå och kissa och kanske poppa lite popcorn. För framför dig har du en långfilmslång intervju utan några som helst reklampauser. Detta är utan tvekan den längsta intervjun vi haft med i programmet, och det ska bli spännande att höra dina tankar om det. Och vilket ämne är det då som tog så lång tid att avhandla? Jo, spödesign. Och mannen som delar sina tankar i ämnet är ingen mindre än Guidelines designchef Leif Stävmo. Mycket nöje. Hej och välkommen till Flugfiskeradion, Leif Stävmo. Kul att ta dig med.
Ja, tack Jesper. Det var väldigt kul att bli tillfrågad. Och det här ska bli riktigt trevligt att prata om ett ämne som ju verkligen är varmt om hjärtat också.
Ja, och ämnet är ju att flugdesign och flugspön. Men innan vi börjar med det så tänkte jag prata om början. Vi är ju alla barn i början. Och hur började du med flugfiske, Leif?
Lite av en tillfällighet egentligen kan man väl säga. Även om jag har fiskat. Jag är uppvuxen i Blekinge, Karlskrona. Och bodde där under hela min uppväxt till jag var sen tonåring. Och det var min farfar som introducerade mig för fiske generellt med abborre och gädda. Jag var med honom mycket ute i skärgården och metade och kastade drag efter gädda och så vidare. Men flugfisket kunde inte han lära mig egentligen. Det var han aldrig intresserad av. Det var faktiskt så sent som i högstadiet när jag precis hade börjat i sjuan som jag kom i kontakt med. Och det var via någonting som på den tiden kallades fritt valt arbete eller fri aktivitet i skolan. Och man fick välja två stycken valfria timmar ett ämne varje vecka och ha som ett komplement till den vanliga undervisningen kan man säga. Och det var allt ifrån att baka till att spela fotboll, innebandy, volleyboll och modellbyggande, lite av varje faktiskt. Och jag höll på med otroligt mycket idrott på den tiden. Och jag tror jag idrottade någon 5-6 dagar i veckan. Alla typer av idrott, från friidrott till fotboll och så vidare. Så att jag var väl inte så sugen på att ha ytterligare 2 timmar av det på programmet då, utan jag fastnade faktiskt för ett ämne som hette fiske och casting. Och det tyckte jag lät ganska intressant då, att kunna få fiska på skoltid, så att jag satte upp mig på det där ämnet och hamnade i den gruppen då. Det visade sig att det var vår studierektor på skolan som var handledare, och det var ju kanske inte den hippaste faktorn egentligen då när man väl blev varse det. Men det visade sig att han var faktiskt drivande i någonting som på den tiden hette Karlskrona castingklubb. Och hans fiskeintresse var väl så där stort, utan han hade väl mer eller mindre lurat in oss i det här då, för att han ville värva lite medlemmar till det här som kallas för casting, som jag inte hade en aning om vad det var. Men lektion 1 så släpade han i alla fall ut oss på en gräsmatta på skolan där bakom bamba och la ut några gula träplattor och satte haspelspön med så här öppen haspelrulle som hängde på undersidan i näven på oss då. Det var någonting helt nytt för en annan som bara hållit på med en hobbymatik 150 i alla tider. Och vi skulle då träffa de här plattorna, och det var hejvilt. Vi höll på att träffa varandra och vi kastade upp i trän och buskar. Och det jag minns mest från den här första övningen, det var liksom att jag hoppas ingen ser mig när jag står här och fiskar på en gräsmatta mitt på skolan. Jag kände liksom att det var verkligen pinsamt. Och framförallt då som sjundeklassare på en högstadieskola då, när man var yngst då. Men det blev ju så här liksom att efter ett tag så började man faktiskt att komma lite dit man ville. Och så när det började smälla till någon gång i den här gula plattan då man faktiskt träffade och kunde få den här lilla plastvikten och komma dit man skulle, då blev man faktiskt lite biten då. Och vi körde på där under de här eftermiddagarna, och när vi hade hållit på en 3-4 gånger så kom man dragande med det här som kallas för flugspö då. Och samlade ihop oss och sa att nu skulle vi börja kasta fluga. Och så visade han hur det skulle fungera, och det här med att här var det ju linan som var kastvikten då, inte någon liten plugg ut i änden, och det var en helt annan rörelse och så vidare. Och så var det ju dags att prova då. Och jag vet inte, men det var precis som att den första gången när jag tog i flugspöret och hade fluglinan utanför spötoppen och började vifta fram och tillbaka, då var jag bara såld. Jag kände liksom när jag började kunna forma den här loten som flög så där graciöst fram och tillbaka genom luften, så det var en lyckokänsla. Och det bara fastnade. Och så jag började ju att träna det där mer och mer seriöst och gled ju in först då i själva det här castingtävlandet egentligen och lärde mig kasta fluga på det sättet där då med både längdkastning och precisionskastning. Men det dröjde lite länge förrän det blev så liksom att ja, nu ska jag faktiskt också använda det på vatten då, så tog jag reda på att det fanns något sånt här put and take vatten i närheten av Karlskrona och begav mig dit upp då med flugspö och flugor och fluglina och hyrde en båt och satt där ute på sjön och bevade runt. Och det var faktiskt första gången som jag kom i kontakt med flugfisket och jag fullkomligt älskade det, och det har jag inte slutat att göra sedan dess. Och nu är det 35 år sedan faktiskt.
Ja, vilken häftig historia. Jag kommer ihåg att det kallades tema då du pratade om fritt valet. Min skola kallades det tema och vi hade inte flugfiske eller casting att välja på, minns jag också. Nej, det fanns inte. Golf däremot. Ute på den skånska landsbygden.
Ja, precis.
Men det här med casting, det gick väl ganska bra sen, om jag förstår det hela rätt.
Ja, jag hade en period faktiskt som jag lade ner väldigt mycket energi på. Det har väl varit väldigt tävlingsinriktad som person så där också, framförallt i unga år. Och det kom väldigt av det att jag idrottade väldigt mycket och hade en del idrotter som gick ganska skapligt faktiskt, både friidrott och annat. Och men när jag satte igång med casting så var ju faktiskt också konkurrensen inte fruktansvärt hård. Jag minns så himla väl när vi kom på de första tävlingarna. Det var ju då juniortävlingar och man märkte att herregud, jag har ju faktiskt en chans att kunna slå mig fram i Sverige lite här. Och det gav ju blodad tand. Och med den träningsmängden som vi la ner då, några stycken i Karlskrona-klubben, så gjorde det faktiskt att vi blev allt var ganska bra. Och det dröjde inte mer än i princip 2 år förrän vi fick chansen i landslaget, några av oss. Och den tog vi vara på. Och jag hade turen att få bli permanent i det svenska landslaget under en 10-årsperiod. Från mitten på 70-talet och in till de första åren på 80-talet. Då. Och jag hade turen faktiskt att vinna några världsmästerskap och göra en del ganska bra resultat. Och det var väl frukten av både det här att jag faktiskt älskade det där med kastandet och att jag lade ner väldigt mycket tid också på träning runt om, inte bara teknikträning, utan vi var nog en av de första generationerna som faktiskt körde både styrka och mental träning målinriktat då med sikte på just castingsporten och dess rörelser. Och det var ganska häftigt att se vad man kunde åstadkomma med sådan träning då. Så ja, nej, jag fastnade väldigt mycket i det, och det var ju faktiskt under den tiden som jag också kom i kontakt med flugfisket på allvar, inte minst då genom Göran Andersson som är legend inom flugfisket i Sverige och som har bidragit med otroligt mycket när det gäller utvecklandet av den moderna kasttekniken. Han var ju också i castingsporten på den tiden och blev lite av en mentor för mig då när jag började.
Okay.
Och det var en inkörsport givetvis till flugfisket också då, så att jag hade ju förmånen att få bli hans följeslagare på en hel del fisketurer då, både harresor i Härjedalen och laxresor i Norge och så vidare då.
Ja, vilken häftig berättelse. Men nu är du på Guideline och du har titeln Product Manager. Vad innebär det för någonting?
Det innebär väl egentligen att de utvecklingsprojekt som vi inom företaget Guideline då sätter igång, de går igenom mig, och vi är ju en grupp egentligen av personer som analyserar behoven för olika typer av utrustning, vare sig det gäller spön eller kläder eller linor eller rullar. Men där vi lägger upp planerna då för hur vårt produktutbud ska se ut under de närmaste åren framöver. Och min uppgift blir ju då att förverkliga dem och sätta de här planerna i verket och se till att det blir en färdig produkt så småningom. Och i det jobbet ligger ju väldigt mycket eget utvecklingsarbete och skissande och tänkande, men givetvis också ett lagarbete tillsammans med väldigt duktiga medarbetare runt om idag och egentligen i hela världen kan man säga.
Och då är det olika typer av produkter, inte bara spön, utan det är alla produkter ni sysslar med, eller?
Ja, vi jobbar ju egentligen med ett totalkoncept så då, för vi har ju i princip så kan ju vi ekipera en flugfiskare idag från topp till tå med både det som behövs av kläder, västar, flugor, tillbehör till som sagt vad det med både lin och rullar, spön och vadare och skor och olika typer av jackor i olika prislägen. Så det finns i princip hela aspektet av produkter idag då. Det har ju varit guidelines affärsidé kan man väl säga då, och filosofin sen det grundades 1991 i Norge då.
Jag förstår. Men om vi då viker in på ämnet hur man designar flugspön. Om vi börjar från början, vad jag vill, tycker är en del av början. Alltså, hur är ett flugspö uppbyggt? Kan du berätta lite om det?
Ja, om man ska man ta det utifrån hur det egentligen ser ut på en fabrik då när ett flugspö blir till. Så först kan man väl säga det här att jag är ingen hejare på att bygga träflugspön. Jag har haft något träflugspö i min arsenal, men det var några år sedan med det här laget. Utan det vi sysslar med idag, det är ju grafitflugspön då.
Ja, visst.
Och det första som man egentligen behöver då för att få till ett flugspö, det är en form av grafitväv. Och en sådan väv, den består utav ett oerhört stort antal små grafitfibrer som ligger i ett korsmönster kan man säga helt enkelt då. Lite som en, nästan som en tygväv. Den här väven hålls samman utav ett limämne som är ganska kletigt faktiskt när den här väven kommer in till fabriken då. Och den kommer på stora rullar. Ofta runt 120 meter långa ungefär. Och det är alltså sammanhängande trådar. Så man kan säga att varje tråd som går i den längsgående riktningen på den här rullen, den är 120 meter lång. Och sen så ligger det då korstrådar då som går i 90 graders vinkel emot på andra hållet då. Och den här väven, den har en skyddspapper kan man säga på baksidan. Lite grann precis så som vissa pappersetiketter eller klisterlappar som man ska sätta på någonstans, och så tar man bort det där skyddspappret och så plötsligt så blir det klistrigt på baksidan då. Enkelt förklarat så ser det ut så där ungefär då. Och den här väven, den kan man beställa i en otrolig massa varianter. Jag kommer in på det lite senare sen därför att det har faktiskt lite grann att göra då vad man vill få för egenskaper i spö och så vidare. Men det finns en uppsjö olika varianter och tillverkare och egenskaper i de här vävarna då, som man då kan använda på olika sätt. Men den där väven, den kommer alltså in på den här rullen och den förvarar sin frys för att den ska hålla sig färsk faktiskt då, för att limämnena inte ska bli fördärvade heller. Så att ända tills det är dags att använda den här väven så förvaras den på det sättet. Det man gör sen när man ska börja med att få till någonting som liknar ett spö, då har man ett mönster. Och man kan säga att ett mönster i ett flugspö, det är, säg att det var ett fyrdelat flugspö, då är det fyra olika delar som man ska tillverka. Och de här delarna, de är som de flesta som flugfiskar känner till, så är ju de lite avsvalnande då. De går ju från den tunna spetsen och så ner till den tjocka buttdelen. Och det innebär att man kan säga att varje del är lite koncentrisk då. Och då ska man göra en mall till hur det där ska se ut. Om man ska snurra ihop en sån här grej så att den blir cylindrisk, så innebär det att den översta smala delen av den här lilla mallen, den blir ganska tunn. Och så blir den här mallen bredare och bredare ner mot den nedre änden. Så man får liksom en triangulär, ganska lång, liten, nästan som en liten flagga eller vimpel kan man säga. Och den här mönstret som man då får fram, det skär man ut i den här väven då, så att man får olika former helt enkelt på den här väven som man då ska skapa det här spöet med. Och när man har gjort det, att man har fått fram de här små flaggorna eller mönsterbitarna, så ska ju de då formas till en cylinder. Och då använder man en typ av metallstav som är svarvad i vissa dimensioner som är förutbestämda då, beroende på vilken typ av spö som man har tänkt sig att göra. Ett tvåhandsspö, ett kraftigt tvåhandsspö, får givetvis en dimension på den här staven då, som är lite grövre och större än det som är på ett litet fint öringsspö som man springer omkring med i små strömmande vatten. Den här staven ligger alltså som centrum som man så rullar upp den här väven runt omkring. Och i och med att den här väven då är lite klistrig så fäster ju den bra på den här staven. Och man rullar ihop den här väven med en väldigt hög press. Och det gör man i en maskin som nästan som två stycken stora flata järnstycken som pressas samman och sedan individuellt så att säga förskjuts mot varandra, som på det viset då gör att man rullar den här staven, och den här grafitväven rullas på staven med tryck och klibbar ju ihop med sig själv helt enkelt. På utsidan av den här väven innan man lägger på den så brukar man använda någonting som man kallar för en scrim, och det är ytterligare en liten tunn väv som har samma form i regel som den som man precis har skurit ut ur grafiten då. Och den är en förstärkningsdel. Den brukar vara lagd med fibrerna åt ett annat håll huvudsakligen. Det vill säga inte längsgående längs efter hela längden på spöet, utan mera tvärs över på kross.
Okay.
Och den har funktionen att göra spöet lite stabilare mot slag, stötar och också mot deformering under böj. Då. Så när du böjer ett spö och kastar med det, så har det egentligen en tendens att flata ut någonstans då, därför att någonstans går den här böjen på vägen. Och just den här så kallade skrimmen, den stabiliserar spöet så att det inte ska bli så ovalt, utan att det ska behålla sin rundhet så mycket som möjligt. Och det påverkar också effekten i spöet då, liksom att det får en bättre möjlighet att så att säga återvända till sitt ursprungsläge med full kraft då. Så skrimmen är ganska viktig, och det finns lite olika typer. Man kan använda glasfiber i den, och man kan också använda grafit i den då. Så det är lite smak och tycke också vad det är man ska få fram då.
Jag förstår.
Men de här två lagren, om man säger grafitlagret och skrimlagret, de sitter ihop när man då rullar dem på den här stålstaven då.
Hur många varv av den här grafitlagen kör man då?
Man kan säga så här, minst ett varv, för annars blir det ju inte en helt cylindrisk kub då.
Nej.
Men sedan så är det väldigt olika vad du vill åstadkomma. Och beroende på hur mycket du överlappar eller hur många varv du lägger, så kan du ju då skapa olika hårda klingor kan man säga. Alltså väldigt olika spänstiga och givetvis också olika tunga klingor. Det där har också med att göra vilken egenskap fibern har, och det är väl där som det här uttrycket som du läser om idag som vanlig dödlig då med high modulus, och man pratar om 30 ton och 36 ton och 40 ton och 48 ton och så vidare. Det är ett mått på hur förädlad den här fibern är som man använder i väven, och man kan kort sagt säga att ju högre nummer den här fibern har, desto mindre material behöver man använda för att uppnå en viss styvhet och spänst i klingan. Men det är också så att den här förädlade fibern då blir lite mera ömtålig ju mer förädlad den blir. Den blir inte riktigt lika seg och tål slag och stötar, så att den blir lite sprödare helt enkelt. Och där blir då en fin balansgång hur lite man vågar linda runt den här staven liksom, för att få ett spö som också ska hålla och inte bara kasta extremt bra och extremt lätt då.
Ja, jag förstår.
Att det kan vara allting ifrån ett och ett halvt varv till i vissa fall så kan det vara både två, tre varv av de här vävarna då. Okay. Och ibland är det alltså kombinationer av olika så kallade modulus då, eller olika förädlingar av grafit som används. Man kan så lägga ytterligare bitar på här för att få fram olika egenskaper om man vill. Så där är det väldigt individuellt. Det går inte att säga att man lägger exakt så här eller så här mycket då. När det har kommit ur den här lilla maskinen som pressar ihop väven runt klingan, så flyttar man den klingan över till ytterligare en annan maskin. Och den maskinen, den lägger en cellofanplast runt hela klingan, och det gör den på så sätt att den liksom börjar upp i ena änden och så lindar den det. Så det blir som ett spiralmönster egentligen längs efter hela klingan och läggs på med en viss press och ett visst tryck då, som gör att cellofanet sitter ganska hårt ovanpå den här grafitväven då. Och cellofanets uppgift, det är att hålla kvar grafiten, kan man säga, i den diametern som det har under hela uppvärmningsprocessen som kommer att ske efter att man har satt på cellofanet. Den här lilla klingan då med stålstaven och väven, den ska ju då bakas i en ugn och då i ungefär 250 grader. Och när man gör det så expanderar den stålstaven lite grann och sätter ju tryck då på den här väven. Och pressar ihop väven ännu mer och gör också att det där limmet då smälter och integreras med grafiten. Och då är cellofanets uppgift att se till att liksom det blir tryck utifrån också, så att inte grafiten har någonstans att ta vägen, utan att den verkligen komprimeras och helt enkelt smälter samman så som man vill då. Så att det är cellofanets uppgift, och när man har fått på det så som sagt så hänger man in klingorna i en ugn och bakar dem. Olika tider beroende på, det kan vara allt ifrån en till flera timmar beroende på vad man vill uppnå och lite grann vilka typer av material man använder. Men 250 grader är en väldigt vanlig temperatur som man använder då. Och när det där är färdigt så tar man ut klingorna, och då har man helt plötsligt fått en klinga som är så att säga färdig råmodell. Den ska ju svalna, och sedan så använder man specialverktyg för att få bort den här stålstaven då ur grafitväven då, för den ska ju vara ihålig, och då kränger man alltså bort den här stålstaven, så den används om och om igen då. Och så sitter man med en grafitklinga som fortfarande har cellofanet på, och det tar man då bort. Och kvar har man grafitklinga med lite spiralränder i, och vissa tillverkare och under årens lopp så här, så har man ju sett det som en liten trend att behålla det här spiralmönstret i spöna, och faktiskt hela vägen ut genom produktion och finish. Ofta slipar man bort de ränderna så att klingan blir slät då, och innan man börjar med att lägga på olika former av coating, lackfärger och så vidare.
Okej, så sen är det på med ringar och handtag och dela upp själva klingan i olika delar då?
Ja, precis. Den har ju liksom, den har en liten rålängd kan man säga, varje del där. Och det är ett litet pusseljobb då som kvarstår givetvis. Du ska ju ha en holkpassning på de här, och där kapar man in dem på ett speciellt sätt. Och det är faktiskt lite intressant, därför att tittar man på hur det här görs i Asien så använder man en metod som gör att holkarna blir tillpassade på lite konstlad väg kan man säga. Man lägger alltså en liten extra flagga på det här lilla mönstret som vi pratade om innan, som sticker ut och som bildar den här delen där själva hanholken går in i hornholken. Och då gör man så att man lägger den så att hanholken blir egentligen lite för stor. Sen slipas den in för passning i hornholken. Och den här metoden är det är en ganska smart metod på det sättet att man får en passning som gör att du kan i princip idag skicka en spödel till en flugfiskare som har råkat illa ut och av någon anledning brutit av eller tappat en del eller någonting, och veta att du har en passning i, jag skulle vilja säga, 98% av fallen. Alltså det är otroligt sällan vi får en kund där en del inte passar om vi skickar till ett flugspö, och du vet själv, liksom ett fyrdelat spö och du bryter av eller tappar bort en del tre, då ska den passa i två ändar. Men ändå så har du så pass god passning på de här delarna att du klarar att göra det. Amerikanerna däremot gör på ett lite annorlunda sätt. De använder den naturliga taperingen för att skapa holkarna. Och den holkpassningen blir fantastiskt fin, men den blir också individuell. Och det gör att det kan vara lite svårare att jobba med amerikanska spön när det gäller reklamationer eller service då. Därför att du har inte den möjligheten att i blindo bara skicka iväg en del någonstans och räkna med att den passar. Utan du behöver ofta få in det spöet som du ska serva för att se att du får en del som passar. Och det gör det lite mer komplicerat då.
Intressant, för det har jag inte tänkt på det viset. Men jag vet ju att många amerikanska tillverkare just vill ha spödelarna skickade till sig istället för att få ersättningsdelar. Ja, då har vi alltså delar av skälet här åtminstone.
Ja, nej, det har vi. Vi jobbar ju med, Loomis under väldigt många år. Jag var nästan under 15 års tid så var jag involverad i marknadsföring och försäljning av Gary Loomis-bön i Sverige och i Skandinavien. Och där hade vi just det fenomenet att det gick inte att... Vi hade problem till och med att passa in delarna även på lagret då, utan där fanns ju någonting på den tiden då, som hette en GL Express. Det innebar att om någonting hände med spöet och det inte var en solklar reklamation, någonting som hände i princip när man går ut och börjar fiska med spöet och så går det av, utan att det har hänt efter ett år eller några år och spöet gick av och det kanske var en olycka, man kanske trampade på det, så fick man en låg serviceavgift. Jag tror att det var runt 800-900 kronor. Så fick man ett helt nytt spö.
Mm-hmm.
Och det var enda sättet att lösa det på faktiskt. Det gick liksom inte att plocka in spöet, skicka det till USA för att det skulle passas in en ny del och så skicka tillbaka det till Sverige igen. Alltså både kostnaden och tidsåtgången var ju för stor liksom. Själv står jag här liksom med vår korta säsong då, framförallt på laxfisk i Norge. Du har 3 månader på det och så händer en olycka där någon gång vid midsommar. Alltså du får ju ett bryt då. Du får ditt spö tillbaka till den i november. Så man var tvungen att hitta en vettig lösning på det, och det här var ju lösningen då.
Mm.
Så den servicen, den funkade väldigt bra, och det gjorde ju att man kan säga att alla var med och tog en liten del av kakan där då, ekonomiskt sett, för att få den här lösningen att fungera. Och Det var ett snabbt och smidigt sätt. Det innebar ju att i princip kunde kunden gå in i en butik i Norge om man var svensk och få hämta ut ett nytt spö och kunna börja fiska igen samma dag då, om spöet fanns borta.
Jag förstår. Vad händer sen när holkarna är färdiga?
När vi har gjort holkarna och passat in liksom själva klingan så pass då, så att du har dina 4 delar med passning, då har du ju en råblank kan man säga. Den är ju slipad. Det är på ett jättefint våtslippapper kan man säga, som den ligger och snurrar. Eller 2 våtslippapper egentligen då, som den här klingan ligger och rullar på. Och då har du en slät fin klinga som är färdig för att börja behandlas. Och då har du den processen då som går ut på att du ska hitta någon form av en coating på den här, alltså en beläggning som ska skydda den. Väldigt många av våra råmodeller, prototyper som vi får, de får vi faktiskt i det här stadiet och de är obehandlade. Och det är ju klart att det handlar lite grann om en tidsbesparing och även lite en ekonomisk besparing då, att du får dem till dig i det läget. Och när jag jobbar nere i Asien så innebär det att jag inom loppet av ett antal timmar kan få nya delar, för vi behöver inte vänta på att färg och så här ska torka då.
Nej.
Så det är en väldig fördel. Men den här färgningsprocessen då, den är lite schysst faktiskt, för att man doppar själva klingan i det här färgbadet som man har bestämt sig för att ha, och sen så träs klingan igenom en liten gummisqueeze. Det är som en liten tratt kan man säga, med ett minimalt hål som drar av överskottsmängden färg och samtidigt applicerar då så pass mycket som behövs. Och så kör man den här klingan igenom ett visst antal gånger beroende på vilken typ av finish man vill åstadkomma då. Det kan ju vara allt ifrån att den ska vara lätt transparent till att du ska ha metallic finish som är lite fräckt, vet, med lite metallflakes i och sådär. Så det finns ganska avancerade tekniker. Man kan använda en form av plating-teknik också, som faktiskt är en lite elektromagnetisk process som lägger en metallisk hinna på spöna då, och sedan så lackar man ytterligare ovanpå och då får man ett väldigt så här lite billackeringsdjup i färgerna då. Så, och det skiljer lite grann från olika tillverkare på hur avancerad man är och hur man har tagit till sig olika nya metoder då liksom. Och det blir ju en, kan man säga, det blir lite en konkurrensfördel med en tillverkare som har en väldigt fin förmåga till finish med sina spön då.
Mm, jag förstår.
När man har kommit så långt så är ju mer kosmetika, att man ska på med handtag, man ska på med rullfästen, och de där grejerna är ju oftast underleverantörer som levererar till spöfabriken då. Och det finns ju ett antal specialister på rullfästen och likadant på kork då, så vänder man sig till tillverkare som dels har en bra källa på att få tag i bra korkbitar, som är duktiga på att selektera kork, och även när det gäller rullfästesfabriken då, så finns det de som har bättre toleransnivåer än vad andra har. Och det handlar ju lite grann om hur mycket pengar man vill spendera helt enkelt också, hur mycket spöet får kosta då. Men de sakerna kommer från underleverantören, precis som ringar, om det ska vara enbenta eller det ska vara snikringar eller vilken typ av linföraringar man vill använda då. Och det är ju sånt som vi sitter och designar då. Vi bestämmer ju dels vilka färger spöet ska ha, vilken typ av linningar. Ska vi gå med enbenta ringar, ska det vara tvåbenta, ska det vara koreanska, ska det vara amerikanska och så vidare och så vidare då. Men man börjar ju den änden då att man monterar på ett enhandsspö till exempel, så monterar man ju korkhandtaget och sätter på rullfästet och gör färdigt den underdelen för sig, och sedan så lindar man ju då öglor och lackar öglorna sist då, och sen går det igenom en kontroll efter det så man ser hur att allting är som det ska på spöet då.
Jag förstår. Ja, vilken intressant och jättebra genomgång hur det blir till. Men det var ju då, Leif, hur man bygger ett spö. Men det finns en process innan det, att man ska designa spöet. Hur tänker man då när det är dags att designa ett helt nytt spö?
Ja, det är ju faktiskt en ganska intressant fråga. För spöen tror jag uppkommer på flera olika sätt egentligen. Det kan ju vara allt ifrån att man är ett gäng kompisar som går och funderar kring det här med spöna och egenskaper och känner att det faktiskt finns ett litet glapp någonstans där som man skulle vilja fylla igen med något spö som inte har blivit gjort, eller som man känner att man skulle kunna göra lite annorlunda och kanske få ut ytterligare lite bättre egenskaper ur det. Ibland kommer förfrågningarna ifrån olika marknader, olika länder. Här vi har haft som exempel så här under årens lopp då, som jag tycker är lite kul och lite annorlunda, så var det faktiskt, vi får nästan gå tillbaka 6-7 år i tiden nu, men det var på den tiden när gäddflugfisket fick en boom på allvar i Skandinavien. Och i Finland så fiskade man väldigt mycket gädda från båt. Och där hade man lite speciella önskemål då med hur ett sådant spö skulle vara utformat och även hur linorna skulle vara utformade. Så att vi jobbade fram ett koncept där, och jag tror nästan man kan säga att vi var nog de första som gjorde ett flugspö för gädda som hade lite jerk-känsla. Det var den så pass styvt och ganska kort då. Men det fungerade väldigt bra för de här killarna i båtar. Det var lätt att hantera och de kunde jobba liksom med spötopparna nära vattenytan. De hade lite lätt sjunkande linor också då. Och det spöet utvecklades ju rent upp och ner ur ett specialbehov. Vi fick faktiskt sålt ett gäng sådana här spön då som blev väldigt populära på just den lite nischade marknaden då i Finland. Andra exempel är ju till exempel då checknymfisket, som ju skapar behov för vissa typer av auktioner och både längder och klasser då. Och där får ju vi till exempel då från distributörer nere i Mellaneuropa, Frankrike, Spanien specifika frågor på om det inte är så att vi kan ta fram en modell åt dem i en viss prisklass. Och så jobbar vi utifrån parametrar som vi får av dem. Då vad är det ni vill ha? Hur ska det här spöet vara? Så får man börja i den änden och börja nysta då. Så samtidigt så är det väl så här att i mångt och mycket idag så handlar det ju om att göra sin research så bra som möjligt. Det gäller ju att vara verkligen öppen för marknadens behov, vad flugfiskare vill ha, prislägen, vilken typ av fiske som är populärt och var man känner liksom att behovet för utrustning finns. Och så får man ju försöka att styra sitt produktutbud så att det är anpassat efter det här då. Så det är nog så jag skulle vilja säga att själva utbudet och urvalet av flugspön kommer till.
Men om ni sen har fått då, antingen fått en beställning eller ett önskemål eller själva bestämt er för att göra en speciell typ av spö, var börjar man själva designprocessen?
När vi kommer så långt så att vi i princip har identifierat behovet och känner att vi kanske ska skapa en ny serie, vi känner att det kan vara så att vi har en serie som ska få kosta en viss summa pengar till exempel då, för det är ganska viktigt liksom att när man nu gör en serie så vänder man sig då till en viss målgrupp. Och är det målgruppen fiskare som är fanatiker med tjocka plånböcker som kan tänka sig spendera vad som helst på produkten, eller är det helt enkelt en mera, ska vi säga, medelsvensson som fiskar några veckor om året och som vill ha ett bra, väl fungerande spö, men det får inte kosta skjortan. Och det blir ju väldigt viktigt liksom, i hur vi går tillväga då när vi ska börja tillverka de här spöna. Vi kan inte börja tillverka spön innan vi vet vad de kommer att kosta i slutändan. Då kanske vi tar fram ett spö som helt enkelt inte passar in för det enda målet som vi har valt. Därför att de blir alldeles för dyra då. Komponenterna blir fel, vi har använt fel grafitvävar som har kostat för mycket pengar och så vidare och så vidare. Så att det blir i den änden man börjar. Man tittar på vad för det här spöet kostar ute konsument och sen får man räkna sig bakåt. Och då får man ett slags facit kan man säga för vilka olika typer av komponenter man kan använda då för att nå den prispunkten då. Och när man då har kommit dit här så har man ju då det här jobbet att okej, den här serien vi gör nu, den ska vara, ska det vara en renodlad renhandsserie eller ska det vara en serie som kanske innehåller tvåhandsspön för laxfiske, havsörnsfiske och så vidare då. Då får man ju bestämma sig då liksom av omfånget på serien, hur pass stor den ska vara. Vi kan ju ta som ett exempel, för det är nästan lite lättare när man pratar om processen.
Mm.
Så vi gjorde en serie för 2 år sedan som kom ut som heter Fario. Och den serien, den är faktiskt en sån här serie som har ett väldigt specifikt ändamål och den riktar sig till en målgrupp som är väldigt tydlig då. Vi gjorde den serien för, ska man säga, nästan troutbandskillar som älskar sitt öringfiske och som är väldigt seriösa med sitt öringfiske och som i princip bara sysslar med det fisket då. Och vi fick den frågan då ifrån, det kom faktiskt från norskt håll ursprungligen. Norrmännen är väldigt drivna och långt framme när det gäller imitationsflugfisket då. De är seriösa med mycket med entomologin. Jag tycker de har på den senaste 10-12 års perioden så har de faktiskt seglat om Sverige när det gäller det. Det händer ganska mycket där borta på öringfiskefronten och det kändes ganska kul då att ta sig an den utmaningen att försöka skapa en seriespön för de här killarna då som faktiskt fiskar väldigt mycket öring och som ville ha ett spö där de kunde liksom identifiera sig på något sätt med spöet och det som de stod för då som öringfiskare. Och då fick vi börja i den änden att vi fick försöka lyssna lite grann med vilken typ av aktioner man var ute efter. Var det här som ju under många år har varit en trend, du vet, med ganska snabba spöan då, kvicka, rappa, ganska kortslagiga spöan.
Ja.
Eller var det någonting annat man var ute efter där? Och det visade sig ganska fort då att man ville absolut inte ha de här snabba spöan, utan man ville ha spöan som jobbade på ett lite annat sätt. Och de skulle vara djupare, men de fick absolut inte vara några mjuka, halvtrusna trädgårdslängor liksom, utan de var tvungna att vara fortfarande spänstiga, men med en mjukare aktion, helt enkelt en lite djupare aktion.
Mm.
Och då fick vi ju utgå ifrån någonting som vi hade i vårt sortiment, men som vi visste att vi var tvungna att bygga om då för att skapa de här specifika egenskaperna. Och det är väl oftast så som vi gör när vi gör spön generellt idag, det är att vi tittar igenom det som vi har gjort under årens lopp helt enkelt. Och för vi har ju en otrolig mängd med olika typer av taperingar och aktioner som vi har skapat under de här åren liksom från mitten på 90-talet och framåt.
Mm.
Och i det här fallet då så hittade vi 2 spöserier där det fanns lite olika längder att utgå ifrån. Och de spöna, de började vi då att bearbeta och gjorde förändringar på. Och då gör man helt enkelt så att man börjar i den änden med fabriken då, att man talar om att vi ska utnyttja det här 9-fot klass 4-spö till exempel som vi har i systemet och vi vill göra följande förändringar. Och då ändrar man ut efter vad det är man vill åstadkomma. Man kanske vill ha en översta 20 cm på toppen ska vara några procent styvare och sen så kanske det inte ska styva så mycket i den nedre halvan på toppdelen. Och så går man igenom det här successivt då för att hitta det temperamentet som man är ute efter i spöet då.
Hur gör man då för att få den lite styvare i toppdelen till exempel? Vad finns det för metoder?
Det finns lite olika sätt man kan göra. Vi pratade lite om det där när det gällde hur många varv till exempel du vet, som du lägger runt den här stålstaven med grafitväven. Och man kan alltså med hjälp av ett halvvarv, ett kvartsvarv eller ännu mindre åstadkomma små förändringar då i styrheten i just den delen på klingan. Man kan också genom att skära den här, kommer ihåg jag pratade om den här liksom flaggformade mönstret som man får ut då liksom innan man lindar väven runt staven. Det kan man skära på olika sätt. Man kan ju skära lite konvext eller lite konkavt och på det sättet då skapa ett mönster där man får kanske lite mindre material på mitten eller lite mer material på mitten om man gör det konvext. Om du förstår, om du kan visualisera vad jag tänker där.
Mm, ja, jag ser det.
Så kan man alltså justera lite grann den vägen då med hur man vill att den här specifika delen ska uppföra sig. Ett annat sätt är ju att alternera lite grann med de här olika typerna av väv då. Och i och med att vävarna har extremt många varianter och det kan vara så att tjockleken på fibrerna kan variera, tätheten på hur tätt in till varandra fibrerna ligger varierar också väldigt mycket och det kanske ligger då ett visst antal fiber längsgående, ett visst antal fiber tvärsgående och alla de här små förändringarna kan påverka åt ett eller annat håll då i, när man använder en viss typ av väv i den här delen på spöet. Och det innebär att en duktig tekniker som kan hela den här biten med grafiter och beställning från leverantörer och sånt, han kan på vår inrådan då göra de här förändringarna. Det är ingenting som jag går in och styr och säger du ska använda den här grafiten, utan jag talar om vad jag vill ha och hur det ska uppfattas när jag kastar. Och sedan är det samarbetet då med den här personen på fabriken som är Alfa Omega faktiskt. Att du känner att du pratar, och du förstår vad jag menar, samma språk. Alltså att om jag förklarar en sak så ska ju den personen helst förstå vad jag menar då. Och kunna omsätta det då i den tekniska biten när det gäller materialen.
Det förutsätter att man känner varandra ganska väl på något vis, för att man har jobbat länge.
Ja, och det är ju, jag kan ju säga så här att det är faktiskt ofta så när man pratar om att jobba i Asien att då pratar vi folk som i regel kanske inte ens pratar engelska. Och det kan ju då tyckas vara ganska svårjobbat, men jag tror en av styrkorna med i alla fall det jobbet som jag bedriver under de här åren nu med spödesign, det är att vi har varit väldigt trogna samma leverantörer och tillverkare. Jag brukar faktiskt dra den lite grann för en del av både våra kunder i butiker och annat då som frågar just de här typerna av frågor och så här. Och så att jag är lyckligt lottad på det sättet att jag faktiskt fortfarande i vissa fall jobbar med samma personer som jag jobbade med första resorna jag var nere i Asien 1992-93. Och det gör ju precis som du säger, Jesper, att man lär känna folk. Va? Säger jag till fabriken att det här spöet är bra men jag behöver den här förändringen och det behöver vara si och så mycket, så vet de vad jag menar. De har lärt sig mina koder. Jag märker det de gångerna vi byter och kommer på ett nytt ställe, att det är en inkörning där det inte liksom går lika smidigt och klockrent från början och där antalet prototyper också då naturligtvis blir lite fler innan man kommer rätt då, innan man lär och förstår varandra just i de här små detaljerna.
Mm.
Så att det där samarbetet är otroligt viktigt och det är ju också det som skapar på sikt då en produkt som blir väldigt gedigen hela vägen. Men man kanske går igenom faser där man ligger och touchar gränser för vad som är hållbart kontra extrem performance i spöna. Men om man då liksom ligger kvar och jobbar med de här personerna så kan man också liksom bygga in en säkerhet i de här produkterna på sikt då som kommer med det här långsiktiga arbetet då. Och det tycker jag är en sån otrolig styrka att ha det så, istället för att man känner då att man ska hoppa runt för man ska jaga en halv dollar i pris här och där liksom och hela tiden bara tänka pengar. För jag tror, tänker man väldigt kortsiktigt istället för att kunna känna att man driver liksom då en verksamhet där man har någonting i botten, man har en själ i det man gör, och är det så att vi förlorar en halv dollar på varje spö därför att det är lite dyrare, så kanske vi tar igen det för att vi känner att vi har en produkt som vi kan stå för och vi vet att vi litar på de här personerna bakom då som gör det här jobbet, för de har jobbat med så pass länge och vi vet vad de har gjort för att förbättra spöarna och så vidare. Och det där, det kommer bara med erfarenhet och med tid alltså. Det är ingenting som man skapar liksom år ett och två, utan det tar lång tid.
Ja, det förstår jag verkligen. Men om då den här teknikern på fabriken har gjort de här förändringarna ni började med att beställa, vad händer sen? Då skickar han hem en prototyp eller?
Ja, vi får ju ofta så ett antal prototyper den första omgång att utvärdera och börja testa och gå igenom. Och det vi gör då, det är, man kan säga, det är ju två steg egentligen som vår kontroll här går ut på då. Det ena är att man använder sig av den här lite klassiska bilden som man vill visa upp då för att visa att man är teknisk, och det är att man spänner upp spöet på väggen då, ritar kurvor och tittar på hur det börjar. Och det ger en bra indikation liksom på hur man ligger till i förhållande till originalspöet. Och då ser jag också ganska lätt om de förändringarna har blivit gjorda som vi har tänkt oss då. Liksom, är det så att jag har stivat upp lite i översta halvan på del två liksom, så märks det när jag belastar spöet då med ett visst antal gram och sätter det i lite olika vinklar. Det fina med produktutveckling och spödesign, det är att det faktiskt inte är så enkelt som att kopiera upp ett spö på väggen. Och det är faktiskt, det är väl en av de grejerna som jag tycker vi har levt högt på under årens lopp. Då vi jobbar extremt mycket med små, det finns ett fint uttryck på engelska som heter tweaks. Som är alltså små, små förändringar och förbättringar här och där i spöna som vi tycker är, de här som är lite grädden på moset, de kan vara nästan omöjliga att upptäcka, men de finns där när man kastar med grejerna. Och det innebär att vi lägger väldigt mycket tid med det praktiska kastandet, för att även om du har två stycken kurvor som ser helt identiska ut på väggen utav två spön, man kan ta två olika märken och så går man ut och kastar dem, så kan de upplevas väldigt, väldigt olika trots att kurvan säger att de borde vara identiska då. Och det är lite grann en trygghet faktiskt för oss när vi jobbar på det sättet då som vi gör. Att vi liksom känner att vi vill skapa någonting med vår identitet. Vi vill liksom inte bara ha någonting som är off the rack. Liksom att någon skickar oss ett spö och så tittar vi på kurvan och så kastar vi och säger ja, men det där är bra. Utan man känner det här att även när man är nöjd så är det ofta så här att ja, men vi gör ett försök till. Jag känner att det kanske skulle kunna bli lite bättre om vi drar denna delen ett snäpp till. Och det här just att man liksom känner att man nästan aldrig är riktigt 100 nöjd, det tror jag är det här som puttar gränserna lite framåt och som gör att man helt plötsligt en vacker dag så får man fram någonting i ett spö som man känner liksom att wow, där satt den.
Och de här små förändringarna du nämnde, skulle det då kunna vara till exempel att ni hör av er till fabriken och säger att ni ska göra den pytte lite starkare i del 3 där till exempel? Eller?
Ja, exempelvis så kan man kan säga att så kan det ju vara, att jag upptäcker att fan också, det är inte riktig kontakt hela vägen här ifrån toppen ner i handtaget. Jag känner liksom när jag kastar att det är någonting någonstans som liksom låser energin i spöet då. Och det kommer ju bara när du kastar med det. Det kan du inte upptäcka på väggen då. Det är så pass små saker som gör det. Och grafit, just det här, vet vi pratade om den här förädlingen av grafiterna då som ger den här olika så kallade modulusen. I en sån, när du har en sån klingdel, om vi säger att du bygger upp en klingdel som är 30 ton och en som är 48 ton, så finns det en botten i de här olika materialen som startar vid olika böjning. Och det är inte säkert att du upptäcker det när du spänner upp ett spö på väggen. Ofta lägger man kanske då allt ifrån 50 till 100 eller max 200 gram i vikt och sätter upp i toppen då. Och det kanske inte är nog för att ge ett sådant utslag att du kan upptäcka när den här klingan är fulladdad, vid hur stort utslag, böjutslag som den är fulladdad och den verkligen ger en rekyl tillbaka. Men det märker man när man kastar då att den lägre modulusen, den böjer igenom lite mer och den har inte riktigt samma kick tillbaka då. Och där kan man ju då också med materialen ibland skapa vissa egenskaper, så det är inte bara själva den här styvheten då, utan det kan också handla om det, när vill jag att rekylen ska sätta in. Tittar du på lite klassiska engelska spön då, som ofta är lite topptunga, lite djupare, så jobbar man ofta med lite lägre modulus i grafiten och fördröjde den här effekten liksom av den här rekylen och slungan i spöet då. Medan dagens moderna high modulus spön, de har ju den här lite mer krispa, ett snabba svaret när du kastar med dem då.
Mm.
Och just den där mixen av vad du åstadkommer med hjälp av de olika typerna av blandningar i modulusen då, den påverkar ju också väldigt mycket då. Så det finns ju ett helt gäng med parametrar där liksom som du kan använda dig av. Och då får du ju kommunicera så här, jag tror vi ska prova det här. Och så till slut så hittar du ju rätt liksom och känner att, att du når målsnöret då.
Jag förstår. Men när ni då står och testar de här spöna och står och kastar med dem, har ni då någon referenslinje? För liksom, vi vet, vi har ju gjort ett helt program här för flygfiskradio.
Ja, just det.
Om linutveckling, liksom, hur olika de uppför sig. Hur ja. Tänker ni då för att testa in mot olika linor?
Ofta ger det sig lite själv, därför att du har ju spön som vi sa innan här, som är utvecklade för olika ändamål egentligen. Då tittar fram en serie som ska vara till för att fiska presentationsfiske efter öring, och då har du kanske några av linorna som du vill ska fungera med det spöet, och andra linor kanske du helt enkelt kan lägga åt sidan. Så på det stora hela så försöker vi att använda två eller tre olika typer av linor, men som kanske är lite närbesläktade ändå när vi jobbar med det spöet. Och det är ju fördelen också, du vet, när man jobbar konceptmässigt så som vi gör, att vi kan också gå ut och rekommendera då, säga att om du köper det här spöet och så tar du den här linan och köper den i klass 7 till det här 7 spöet, så kommer det att funka. Och det är klart att det är en trygghet liksom i köpet också för vår kund då, liksom att han vet att det här är utvecklat på det sättet. Men vi provar ändå lite i periferierna, för det är ju faktiskt så att folk väljer ju givetvis även andra linor på våra spön. Och det hade ju varit lite tragiskt om det bara var så pass att ett spö inte klarade liksom, vet, några toleranser, utan att det var så pass smalt att det var bara en lina som passade. Och så är ju inte riktigt spöna idag heller, utan ofta har de ju en toleransnivå som är faktiskt mycket större än man tror också då. Pratar vi tvåhandsspön till exempel, så visst, jag måste säga att vi utvecklar ju våra spön för ett så kallat shooting head-koncept då, med klumpar och en tunn skjutlina. Vi gör ju en typ av sån här long belly spejlina VF-variant, men det är faktiskt inte det vi bygger våra spön för generellt idag, därför att vår marknad och våra kunder är den kunden som fiskar med klumpar och skjutlina, och det är de vi bygger spön åt. Så det är så det blir testat. Men däremot så testar vi ju spöna då med både flytande linor och hela vägen ner till extremt snabbsjunkande linor, och de måste testas med både små flugor och stora flugor, med långa tafsar och med korta tafsar. Och jag bor ju nu på kusten i Göteborg, och jag kan säga att det är faktiskt en ganska bra testlokal här, för jag kan säga att det blåser de är tusan jämnt här nere.
Jag har bott där, jag vet, det blåser.
Ja, det var därför vi flyttade till Stockholm.
Ja, det blåser lite här också, men Göteborg vinner där.
Ja, verkligen. Ja. Och det gör ju att vi kan faktiskt ge de här spöarna vad de tål när vi håller på att testa dem. Och det känns faktiskt riktigt bra då, liksom, när man kan gå ut och köra igenom ett pass med ett spö här och det blåser halvkuling, och du kan testa det i hårda sidvind, och du kan se hur det uppför sig liksom, och du måste trycka på in i en fet motvind. Och det är så de blir testade, och givetvis också stora skillnader mellan stilla vatten och strömmande vatten. Och där måste man ju liksom se till givetvis att man åker någonstans där man har möjligheten att vinkla ut ett riktigt underhands eller spejkast då med 45-90 graders vinkel för att se hur spöet hänger med då. Och det ska de ju klara. Och det här med toleranserna där tycker jag är väldigt intressant, för jag var faktiskt i British Columbia fiskade steelhead och testade spön. Det är ju lite så här deluxejobb då. Men jag var borta nu för några veckor sedan, och där borta är ju någonting som kallas för skadgetfiske väldigt populärt. Det vill säga man använder en ganska kort, extremt tung flytande klump som man öglar på en sjunkande spets på, och ofta väldigt, väldigt snabbt sjunkande spetsar som också i sig väger väldigt mycket. Och jag hade med mig ett av våra spön, en 13-7 i klass 9-10 som trivs extremt bra med en vikt på ungefär 35 gram belastning på spöet och i form av klumpen. Min kollega där borta som är fiskeguide och otroligt duktig kastare och behärskar väldigt många olika stilar och typer av kast, han bestämde sig för att testa sin skadgetlina på det här. Och vi räknade ut hur många gram han helt plötsligt belastade det här spöet med. Och då ska vi komma ihåg att inom laxfiskekretsar här hemma i Skandinavien så får vi alltså mejl och frågor och kommentarer när linorna börjar väga 1 eller 2 gram för mycket och det här spöet orkar inte eller det är lite problem här. Han laddade på det här 35 gram som jag anser är optimalt på det här spöet, laddade han på 53 gram. Det vill säga han laddade liksom på 1,5 gång till av den vikten som vi anser som normal för det här spöet. Och han fullkomligt älskade spöet. Han sa det här spöet det klarar ju vad som helst. Och det visar, alltså spöet fick ju andra egenskaper. Det blev helt naturligt blev mycket djupare och långsammare i och med att det skulle dra med sig så pass mycket vikt. Men det uppförde sig och det gjorde jobbet på ett fantastiskt sätt då. Och jag var faktiskt, jag var helt förstummad. Liksom. Jag trodde inte det var möjligt liksom att det spöet skulle kunna klara av de vikterna. Men det handlar lite om tekniken och använder och själva upplägget på lina och tafsar här i det här fallet, de här tipparna. Och vilka typer av kast som spöet används för. Men man blir förvånad ibland faktiskt då över flexibiliteten som finns i spöna där. Och hur toleranserna är. Så att ja, många av spöna klarar både den ena och den andra typen av lina och blir inte så där väldigt snäva i användningsområdet.
De här prototyperna då, hur många prototyper kan man typiskt gå igenom för ett utvecklingsprojekt?
Ibland blir det en hel skog. Men alltså, jag ska säga helt ärligt, ibland så är det så här att du faktiskt får till det på första eller andra prototypen. Men det, då kan det också handla om att det är ganska små förändringar du ska göra någonstans då. Det längsta utvecklingsprojektet som jag har varit med om faktiskt under mina år så det är ett projekt som vi drog igång för, nu är det snart 4 år sedan då. Vi jobbade ju som jag nämnde tidigare med Gelomis under många år i Skandinavien och distribuerade deras spön. De hade en förändring distributionsmässigt och ledningsmässigt som gjorde att de la om alla sina kanaler av hur spöna skulle säljas i Europa och vi förlorade den agenturen då. Och vi hade ju en upparbetad kundkrets på den här typen av exklusiva spön som var väldigt tätt sammankopplad med våra produkter, linor och övrigt. Och vi kände att vi ville verkligen ta det klivet fullt ut och fortsätta att finnas där uppe. Och då valde vi att försöka göra det med Guideline som brand istället. Så vi kontaktade ett antal amerikanska tillverkare som vi hade i kontaktbanken. Och jag gjorde ett antal besök och hade möten med några stycken av de här amerikanska tillverkarna. Och så småningom så fann vi gemensam nämnare med en av de tillverkarna och startade ett projekt som gick ut på att vi skulle tillverka spön i USA då. Anledningen var inte enbart den här då att vi ville ha ett dyrt spö. För det är klart att tillverkningskostnaderna i USA är dyrare än vad de är i Asien. Men vi letade faktiskt också lite grann det här som även Gelomis har stått för under årens lopp och flera andra amerikanska företag, och det är att de är lite mer livsstilsbetingade som företag. De finns ofta i regioner som fullkomligt osar flugfiske. Ofta små samhällen eller städer. Och med en tradition och ett engagemang från de som jobbar. Som är väldigt annorlunda och unikt i jämförelse med det du har i Asien då. Och jag kände att vi borde försöka hitta lite grann av det där och få ett spö som hade kanske lite mer själ om vi gjorde ett spö i USA än det vi får i Asien, även om vi ju själva är extremt passionerade och vi brinner ju för det vi gör, men det är ändå till syvende och sist så att när du kommer ner på en fabrik i Asien så personerna som tillverkar spöna, de vet knappt vad de används till, medans du kan kliva in på en amerikansk fabrik och du kan ställa dig och snacka med killen som står och slipar de här råa blanksen och tar bort de här cellofanpappersmärkena. Och han kan ge dig en föreläsning i 20 minuter om hur den här slipmaskinen funkar. Och han är så otroligt stolt över sitt jobb som han gör med de här klingorna som går nästan enligt löpande bandprincipen. Och det är samma kille som du kan träffa ute vid älven senare på kvällen när han står och fiskar stilhäll. Och det kändes lite som att vi ville försöka få ta vara på det lite grann och få med oss det in i ett projekt. Men att börja i USA och börja verkligen med ett blankt ark, det hade vi inga som helst tidigare referenser att utgå ifrån. Det enda vi kunde göra var ju då vi kunde skicka över våra modeller utav spön som vi har jobbat med. Och så fick man börja i den änden att skapa de här metallstavarna, bygga upp dimensioner utifrån det och sen börja leta efter motsvarigheterna i sina amerikanska grafiter då. Och det var en process som tog mycket, mycket längre tid än jag hade kunnat ana. Det tog oss nästan 3 år att få färdigt den här serien spön då, som ju består både enhands- och tvåhandsspön. Och det var ett stort antal prototyper kan jag säga innan vi var färdiga. Och innan vi ens hittade rätt i materialen då.
Okej. Hur många prototyper handlar det om ungefär? Eller?
Jag skulle vilja säga att vissa av modellerna som blev färdiga sist så pratar vi nog om kanske uppemot ett 20-tal prototyper innan de sista delarna var på plats. Alltså i början skickade man kanske då mer hela spön med olika typer av grafiter och så småningom så börjar man komma rätt i grafiter och då börjar man jobba med delarna då. Men det är en ganska tidsövande process och där är väl också så att saker och ting går inte riktigt lika fort i USA som det gör i Asien. Där får jag ju, som jag sa innan, åka ner till Asien och jobba. Då har jag i princip från kvällen till nästa morgon så har jag nya prototyper att jobba med. Så jag kan ju driva ett projekt mycket fortare där nere och få det på banan mycket snabbare. Amerikanerna är dels beroende på att man kanske också har sin egen verksamhet då, som är prioriterad. Men jag fick den känslan av att saker och ting tog lite längre tid då. Och som sagt, det var det här också att så fort vi gjorde en ändring som inte bara kunde åstadkommas med hjälp av att byta någon fiber någonstans eller ändra mönstret på skärningen så var man tvungen att beställa nya stålstavar och det är alltså, då pratar vi upp till ett par månaders leveranstid från Japan och det finns väldigt få ställen som gör sådana här långa tunna stavar med de toleranserna som man använder då. Så det tog tid. Och vi fick faktiskt utsätta introduktionen av den serien med ett helt år. Därför att vi blev faktiskt inte färdiga så pass att vi hann att lansera när vi hade tänkt oss.
Hittade ni känslan i spöna så småningom?
Jag tycker faktiskt att vi gjorde det. Och det har varit en otroligt intressant period tycker jag. Därför att dels så är det så att amerikanerna svarar för en hel del av det här med ny teknologi, med innovation och jag har haft förmånen nu att få jobba med en del sprillans nya tekniker, nya maskiner som jag inte har sett någon annanstans tidigare på fabriker och en väldigt, väldigt kunnig engineer då som sitter som motsvarande då spindel i nätet som mina koreanska vänner gör. Och vi har haft en väldigt bra relation hela vägen. Jag tror att det har varit ett utbyte som har gått bägge vägar faktiskt. Vi har en bra, stabil kunskap, framförallt skulle jag vilja säga, inom området tvåhandsspön här i Skandinavien. Vi har jobbat med tvåhandsspön och med aktioner under många år. Vi har varit involverade i Loomis utveckling av spön också och gav input redan på 90-talet liksom. Vi märker det när vi jobbar att vi har en kunskap om hur tvåhandsspön bör byggas som kanske inte är riktigt motsvarar den som amerikanerna har. Lite beroende på att de fiskar lite annorlunda där borta. Men jag tycker det har varit givande åt bägge håll och slutprodukten har vi varit väldigt nöjda med. Vi hade lite svårt att få fram antalet spön vi behövde i år så vi har väl inte riktigt fått sålt så många vi hade hoppats på. Men vi jobbar väl ganska mycket på att försöka få lite bättre volymer på spönet till nästa år och få lite mer in på lager tidigare då. Och samtidigt så pågår det ju en process där också då, precis som det gör på alla håll. Man testar lite nya infallsvinklar och det finns någon liten nyhet i material man kanske vill testa och se hur den kommer att påverka spöna då. Så att det är en kul process verkligen. Och väldigt levande industri i USA faktiskt, just spöbyggnadsindustrin. Det finns ju mycket duktiga mindre företag också som bygger fantastiskt fina spöna borta. Det är en fin hantverkstradition.
Nu kanske några lyssnare som sitter och blir sugna på det här amerikanskt tillverkade spöet. Ska du berätta vad det heter också så att de kan hitta det?
Ja, det heter Reaction faktiskt. Och det kommer sig väl lite grann av det vi har försökt att åstadkomma i själva aktionen i spöet också. Jag pratade lite innan om det, att vi har haft trend genom åren med olika typer av aktioner och vi har gått igenom faser med väldigt snabba spön, extremt kort slag, det vill säga de har böjt sig ganska lite, varit lite pinniga, käppiga, men med en snabb rekyl och kastar väldigt långt när man träffar dem, men som kan vara lite bångstyriga sådär. Gör man inte helt rätt så kanske man inte får ut de effekterna och de som man hade önskat. Och när vi satte igång och bygga Reaction-serien så var det faktiskt lite de sakerna som vi satt upp i eldskrifter var att vi skulle försöka bygga ett spö som skapar en, jag har inget riktigt bra ord för det, slangbälleffekt möjligen då, men på engelska så kallar man det för slingshot, det vill säga en något fördröjd kick i spöet som gör att man får den här känslan av att spöet verkligen kastar och att det inte bara är en själv som kastar, som det ofta kan vara lite känslan i ett styrt spö då. Men man ska verkligen känna att spöet lever och ger en otrolig skjuts i själva utkastet. Och det innebar ju också att vi var tvungna att göra lite förändringar då i reaktionstypen utifrån hur våra tidigare spön har sett ut. Och jag tycker faktiskt att vi har lyckats återskapa det i jag vill säga, de flesta av spöna. Ibland blir det så här att vissa spön kan individuellt bli bättre än andra. Det är inte så enkelt som att bara sen ta det spöet och trycka på copy-paste och så uppgraderar det en klass och så har man nästa. Men ibland får spöarna lite individuella temperament helt enkelt. Och några modeller är jag mer nöjd med än andra. Och så är det ofta faktiskt när man gör en serie idag. Men vi har fått god feedback på spöarna och vi vet att de fiskas mycket ute och som sagt var det en lite grann emot tiden kan man säga att bygga så pass dyra spön idag när faktiskt i övrigt kvaliteten på spön har blivit mycket bättre i det billiga segmentet. Det måste jag vilja erkänna. Men det är så här, det finns folk som vill spendera mycket pengar på sin hobby och som faktiskt vill ha den här ägarkänslan också. Och där tror jag just de här spönarna kommer in med lite extra själ och det ligger lite extra energi bakom dem.
Jag förstår. Du är inne lite på trender där. Vad ser du mer för trender framöver eller just nu när det gäller flugspö?
Om man tittar, alltså strömningar inom flugfisket skulle jag vilja säga, det är ju ett ganska brett flugfiske som bedrivs idag. Vi har ju öppnat nya barriärer i och med att vi har börjat fiska på betydligt fler olika typer av arter då. Gäddfisket var en av de senaste som faktiskt kom in och började och röra om i grytan och som gjorde att många av oss leverantörer började göra specifika gäddfiskutrustningar. Men jag ser inga speciellt stora trender inom vissa arter just nu i övrigt, utan det rullar nog på ganska mycket som det har gjort. Det som däremot jag tror, och som det är lite prat om just nu, både marknadsföringsmässigt och även på forum och så vidare, så är det den nya teknologin som kan byggas in i grafitvävarna. Den som väl har satt det på kartan nu är ju 3M som har kommit ut med sina grafitvävar då, som man kallar för NSI. Och i populärt vardagsmål så kallar man det för Matrix då. Och det är en nanoteknologi som går ut på att, om vi går tillbaka till den här väven som jag sa, som liknar lite grann egentligen en tygväv egentligen, fast den är gjord av grafitfiber. Och du håller upp ett stycke tyg mot en lampa så ser du igenom det där tyget och du ser att det finns en massa små fyrkantiga håligheter mellan de här vinklarna, mellan de olika trådarna som ligger då. I en grafitväv så är det ett limämne som fyller ut de hålrummen och beroende då som jag sa innan på hur för hur pass avancerad den här världen är, hur pass många fibrer som ligger i, så finns det mer eller mindre hålrum. Den här nanoteknologin, den för in små grafitpartiklar in i de här hålrummen och fyller alltså ut de hålrummen där det idag hittills har funnits limämne, och ersätter på så vis en del av limämnet med ännu mer grafit. Det gör att du förstärker kopplingen mellan de här olika fibrerna i och med att du får grafit nästan överallt i hela väven. Och grafiten väger också lite mindre än vad limämnet gör. Så man kan säga att man reducerar limämne och bygger på med ännu mer grafit i spöet. Det som det huvudsakligen gör, det är faktiskt att det förstärker materialet, och i labbtester så har man visat att man kan få 20-30% mer hållfasthet, framförallt mot kompression. Det vill säga, om du böjer ett spö så är det på den sidan som böjs inåt, som alltså blir konkav, som förstärkningen sker, och också det som är den svagaste länken i ett spö, och det är den sidan som brister i ett spö när det går av. För det allra mesta då. Och det ger också en bättre tålighet mot slag då. Och det här är ju en teknologi som är sin linda just nu då. Den appliceras inom många olika typer av industrier. Vare sig du pratar tennisracketar, golfklubbar eller flygplansdelar, så används den här nanoteknologin då. Och den kommer vi nog att se mer av i framtiden. Men det är fortfarande väldigt tidigt att säga hur det i praktiken slår ut på spöna. Man är överens om en sak, och det är att öka inte prestandan i spöna. Det blir inte så att de kommer att kasta 5 meter längre. Men det är klart att kan du bygga spön med samma vikt men som på sikt blir 20-30% hållbarare, så är det fantastiskt. Liksom. Då har du åstadkommit någonting som verkligen tillför någonting i industrin. Och det är någonting som vi givetvis följer upp. Och vi testar just nu faktiskt också de här materialen för att själva se hur det slår ut i praktiken. För vi måste vara övertygade om att det verkligen tillför så pass mycket att också motivera den prishöjningen det innebär, för de här spöna blir dyrare. Det är en teknologi som man tar betalt för, och det återspeglas ju då i priset också på spöna.
Finns det spön idag som är byggda med den här tekniken?
Ja, det finns ett par, tre märken som har introducerat det i år och som har haft lite dåligt med tillgången faktiskt. Jag tror att det är sådär som det är med grafit i största allmänhet idag, att vi har storförbrukare av grafit, krigsindustrin och flygplansindustrin, och de dammsugar väldigt stora delar av marknaden på olika grafitvävar. Som tur är så använder de huvudsakligen lite andra strukturer än vad vi gör. Men det har varit grafitbrist faktiskt i stora delar av världen faktiskt när det gäller till spön. Och det här materialet nu då från 3M har ju varit ganska hett eftertraktat. Det är många som vill testa det och applicera det tidigt då, och försöka se om teknologin liksom kan ge dem fördelar. Så det har funnits ute på marknaden, men man kan säga det har inte varit, det är ju det allra översta segmentet, det är ganska dyra produkter. Och det är inte volymvaran liksom vi pratar om där, och då blir det ju kanske inte heller så att det påverkar marknaden så där nämnvärt att man hinner få så mycket referenser. Men vi får se lite grann hur vi kommer ut med det. Vi har bestämt oss för att ligga lågt under 2000-talet i alla fall. Vi kommer att använda materialet och testa det utförligt, och eventuellt så ser vi att det finns så pass mycket fördelar med, och tekniken har kommit så pass långt också att vi tycker det är värt det. Då plockar vi nog in det i någon modell till 2013. Så det är ungefär där farten ligger då. Jag tror att du kommer att se fler märken till 2012 som kommer att använda det.
Är det något annat på gång hos Guideline som du har lust att berätta om?
Nej.
Nej, jag ställer frågan åtminstone. Det vore tjänstefel annars.
Vi jobbar faktiskt måttligt med nyheter, men det kommer alltid. Av någon anledning så säger vi så varje år att vi ska ligga lite lågt med nyheter och ta det lite lugnt nu. Sen när man sätter sig och summerar upp liksom då när man har hållit på att jobba en stund, så helt plötsligt så märker man, oh shit, det blev en hel del i alla fall. Så det vi har till 2000-talet nu, så är det faktiskt att vi förstärker vårt utbud i mellanprisläget. Vi jobbar in två nya serier där som faktiskt känns väldigt spännande, och där jag redan har lyckats att skaffa mig i alla fall ett absolut favoritspö, All Categories då, som ligger i ett prisläge runt 1990 kronor liksom, och det säger det mesta just vad det är, att det går faktiskt att bygga ruskigt bra spön idag för rimliga pengar. Det är en serie som heter Exceed som vi faktiskt, vi hade ett annat namn på den från början, men efter att ha sett de här spöna ticka in och få en bock i kanten, och vi var så pass nöjda med det vi hade gjort där att vi kände att de verkligen hade gått långt, långt över våra vildaste förväntningar, så var ju namnet ljuset då liksom, att de här fick de verkligen, på engelska då, they exceeded our expectations. Så det är verkligen ett passande namn tycker jag. En fantastiskt trevlig serie då som innefattar allt från små lätta enhandsspön upp till tvåhandsspön då. Och där vi även lägger in switchspön som ju är ett nytt poppis begrepp som jag kanske faktiskt borde ha sagt när vi pratade om trender. Switch är ju ett spö som en hybrid kan man säga mellan enhands- och tvåhandsspö. I min värld under många år ett spö som var varken eller, och vissa andra människor benämnde det både och då. Men jag tyckte jag blev inte vän med det på varken som enhandsspö eller tvåhandsspö. Men nu har vi faktiskt en serie 11-fotare, tre stycken här som våra DNA klass 7-spöet som ligger i mitten har blivit en absolut favorit för min del här under hösten. Då jag fick verkligen blodad tand på det där fisket då, att använda det både som ett litet superkort tvåhandsspö men också som ett fantastiskt härligt enhandsspö då, med lätt klin, välbalanserad klinga och med tillräckligt med drag för att kunna kasta ut lite större flugor och fighta stor fisk då. Så det kommer att få bekänna färg här nere i hemmavattnet Äpplan här under försommaren när laxen börjar gå till igen. Det är helt säkert.
Coolt. När kommer ni lansera de här nya spönarna?
Den serien ligger ute ifrån februari ungefär. Så att den finns ute ifrån början på säsongen då. Och så vi brukar väl, nyheterna brukar ticka in i butikerna där någon gång i februari. Och sen på mässorna då, sportfiskemässan brukar ju den nästa nya vara på plats då. Så därefter så plockar ju butikerna in, det lite olika om man ligger i söder eller i norr. Men det är lite smått och gott. Det är lite nya koncept på vardagbyxor och det är lite nytt på linfronten. Vi kommer med några nya liner. En spännande lina för dig som är en av en engångsfiskare som heter Experience, som jag tycker vi ska ta och testa ut faktiskt. Mm. Vi har varit väldigt nöjda med det utvecklingsskedet här då. Trivsam, väldigt allround, fin lina. Så det är lite smått och gott.
Ja, jag har lite om en linfetish. Det låter spännande. Eller?
Ja, precis.
Ja. Men vad ska man som konsument tänka på när man köper ett flugspö? Alltså finns det någonting generellt man kan säga man ska fundera på eller känna efter?
Ja, alltså det finns ju några sådana där, tycker jag i alla fall, råd som man kan ge, som jag tycker faktiskt att man ska försöka och hålla sig till också då när man köper. Det allra första det är ju att det ska man ju tänka efter, vad är det ska använda spö till? Köper jag ett spö bara för att jag ska åka och fiska upp i fjällen en gång, eller vad är mitt huvudsakliga mål med spöet? Vad bedriver jag fisket mest med det här spöet? Och tänka på att jag ska anpassa spöet efter det fisket som jag kan bedriva. Sen ska jag väl också anpassa spöet efter mina kastegenskaper och den nivån jag ligger på som fiskare. Och det där går inte alltid hand i hand då, va? Faktum är att den här självinsikten ibland hos folk kan väl vara lite si och så kanske då med hur man bedömer sig själv som kastare. Jag har ett förflutet som kastinstruktör, så kan man säga att jag fick se ett och annat under alla de år jag hade ren med kastinstruktion, och framförallt med många som hade köpt väldigt dyra exklusiva spön och som kom på kastkurs då för att lära sig att hantera de här spöna. Och man märkte att det var kanske så att i vissa fall så hade de här personerna hållit på att vela med de här spöna för 7-8 tusen, men de hade i princip använt kanske 3,5-4 tusen att kasta med, och hela den under halvan av spöet den förblev orörd i så mått att den aldrig blev laddad, och beroende på att kasttekniken kanske inte riktigt var där den borde vara. Vilket de nu i alla fall hade självinsikten då att fila ut och gå till en kastkurs. Men jag tycker det är viktigt liksom att man kanske inte alltid måste titta på det värsta, utan väldigt många fiskar idag ett antal veckor om året kanske, eller bara ett antal dagar. Och det finns det ju spön som är lite mer förlåtande och lite enklare att komma och bli vän med faktiskt än vissa av de mer avancerade snabba spönarna som inte är speciellt förlåtande utan helt avslöjande när det gäller brister på kastteknik då, och som lätt följer minsta lilla fel som du gör med armen eller handleden och åstadkommer lite konstiga linbågar då. Sen tycker jag att man faktiskt idag ska försöka och se till att man får testkasta grejerna så att man känner att man är överens med den typen av spö som man har blivit rekommenderad eller som man då själv har sina ögon på. Och att man får testa med antingen den linan som man själv föredrar eller med en sån typ av lina som butikspersonalen rekommenderar en bör sitta på det här spöet. För det är väldigt viktigt. Jag menar, jag kan gå ut med ett spö som är fantastiskt och totalt sabotera den testkastningen genom att använda fel lina på. Så det ska ju vara grejer som harmonierar bra, som funkar bra ihop när jag går ut. Men får jag möjligheten att testkasta så då vet jag ju liksom att det här är det jag ritar efter. Och vi ser ju det liksom på mässor och sånt där. Då är vi jätteglada över att folk verkligen kommer att utnyttja den möjligheten att testa grejer. För de har gått och funderat och då får de den chansen att verkligen gå igenom ett antal modeller och hitta det som passar då.
Ja, jag tycker det är själv också en bra möjlighet att testa just på mässor eftersom det finns sagt många spötillverkare och modeller på samma ställe och oftast med en kastbana eller flera.
Ja, precis.
För annars är det inte alltid så enkelt att butiker har kastmöjligheter.
Nej, det är ju så faktiskt. Jag menar, i vissa fall så ligger ju butikerna inne i stan liksom, och det finns inte utrymme helt enkelt att kunna testkasta då. Där kan man väl säga att det är väl lite grann upp till butikerna också kanske att ta saken i egna händer och kanske anordna lite testkvällar och vara lite proaktiva. Vilket jag tycker i många fall faktiskt inte butiker är. Så jag tror att det skulle kunna skapa en miljö som gör att folk också av den anledningen kanske vänder sig lite mer till sin lokala butik och hoppar då när man får den möjligheten. Vi försöker ju ställa upp mot butikerna då med bland annat linor och sånt och med testpaket på linor som de i vissa fall blir sponsrade på eller får köpa till en väldigt billig peng. Där de kan ha linor i butiken just av den anledningen då att kunden ska få testa och känna både på spöet men också om den linor de funderar över då. Och det är, jag tycker det är någonting som vi verkligen försöker stimulera och uppmuntra då när vi har butiker som vill jobba så. Det är till syvende och sist på något sätt när man är ute och testar så man får en uppfattning. Det är precis likadant att jag är alpinåkare, älskar utförsåkning och har det som en motpol till min flugfiske då, som fungerar väldigt bra liksom, som ett komplement. Då. Och, alltså, det är ju helt omöjligt att gå in i en skidbutik och ställa sig och snacka med en försäljare och försöka få reda på vilken skida jag ska ha. Det går ju inte förrän jag ställer mig på skidan och känner hur den uppförs under fötterna. Och samma sak är det faktiskt med flugspö. Så det är nog, om man ska ge några enskilda extremt viktiga tips så tycker jag faktiskt att det är att försöka att få möjligheten. Och det kanske är så pass enkelt som att du har en polare som har ett spö som han trivs väldigt bra med som han snackar om. Så se till då för sig när man får testa utav honom.
Ja, det är mycket bra förslag. Jag har en polare som är precis så att så fort det kommer ett spö inom räckhåll ska han testa det. Så han har testat många, många, många spön.
Ja,
jag försöker göra som han faktiskt i det fallet då.
Ja.
Ja, mycket bra idé. Så finns det här AFTM-systemet som har funnits ett tag. Och här på Flygfiskradion så har vi hört lite olika röster om det här systemet, huruvida det fortfarande gäller eller inte. Och så där, vi har hört Ken Persson från Sami och vi har hört Thomas Berggren som utvecklat en del grejer för Loop och sådär och kastinstruktör. Ja. Vad har du för synpunkt på AFTM-systemet? Fyller det fortfarande sin funktion?
Alltså, jag skulle vilja säga att det känns som att det är utförsbacken. Och det har det faktiskt varit under ett antal år. Jag lyssnade faktiskt på intervjun med Thomas och jag ska inte bli långrandig och upprepa den utläggningen som Thomas hade där, men jag tycker att han förklarade sin syn på det hela på ett bra sätt och den komplexiteten som har uppstått idag om man jämför med den tiden när AFTM-systemet kom till. på den tiden fanns ju inte alla de här komplexa tapeteringarna som vi har idag då, de olika längderna på tapeteringar och avsmalningar bak till och själva klumpvikter som laddar spöret. Alltså det har ju hänt så fruktansvärt mycket under de här 50 åren nu sedan systemet kom till där i början på 60-talet. Och vi märker ju själva då, det, jag måste faktiskt ge cred till de som började med detta och som började med att sätta gramvikter, rekommenderade gramvikter på spöarna då för att matcha in och som många också började ange motsvarande gramvikter på den delen av fluglinan som man räknar med belasta spöet av. Och då börjar man ju, tycker jag, liksom att komma någonstans där man får ett väldigt exakt system som faktiskt är närmare sanningen än det här med hur en AFTM-lina idag då, eller en AFTM-viktad lina ska anpassas efter spöet. Därför att en AFTM-klassad sexlina till exempel kan väga så otroligt olika och belasta spöet med så olika beroende på vilken form den har. Har den en lång klump som är 15 meter lång eller har den en klump som är 8 meter? Alltså det är ju en skillnad som är astronomisk i antalet gram då när jag börjar kasta kanske med 10-12 meter lina utanför spötoppen. Och det är just det som är problematiken med AFTM-systemet. Kan jag istället tala om att den här linan är 9,5 meter lång i klumpen och det är den delen du kommer att kasta. För har du mer ute så fungerar det dåligt eftersom den smalnar av och blir skjutlina bakom. Och den delen väger så här många gram och det här spöet tar inom det här toleransområdet i gram. Då börjar jag liksom att komma dit här att jag kan läsa på förpackningen och så kan jag titta på spöet och så säga men det här ska kunna matcha. Och det tar bort det här subjektiva bedömningen då att någon säger att ja men ni har ju lagt upp era linor en hel klass över AFTM-systemet. Och visst, det är en kort klump kanske upplevs som så om man skulle mäta den på 9 meter men i själva verket så kanske den inte alls är för tung för spöet då som är klassat samma som det här AFTM-systemet skulle ha varit då. Så jag tycker Thomas förklarar det väldigt bra, jag kan bara hålla med. Jag tycker att trend mot gram och grains då, som vi ser väldigt tydligt också i USA, den kommer att fortsätta och jag tror att det är den vägen vi kommer att gå faktiskt. För att göra en väldigt lång historia något kortare då.
Ja, tack så mycket. Är det någonting jag har glömt att fråga dig i alla de ämnen vi har berört här som du vill berätta?
Jag tänker på en sak faktiskt som när vi ändå är inne lite på AFTM-systemet så det finns ju en annan sida utav det, det är ju spöna då. Det finns ju väldigt mycket olika idéer om vad är rätt flugspö och vad är rätt flugspöaktion. Och den är ju också väldigt subjektiv då. Du vet, det finns ju olika sätt att mäta då eller försöka mäta om ett spö är lämpligt för att kasta en då linklass 5 eller linklass 8 eller motsvarande. Och det förekommer ganska mycket olika former av diskussioner kring det här ämnet och hur det här ska mätas och hur man kan få fram då om ett spö är väl avvägt för att passa en viss AFTM-klass av lina. Och där skulle jag bara vilja tillägga en sak liksom i den debatten då, för jag tycker att den också är lite snedvriden. Det finns system då som går ut att man ska med, jag tror att det heter common sense, det går ut att man ska ha någon peng som ska belasta ett visst antal gram då ute i spetsen. Lite grann så som vi gör med våra kurvtester. Och så ska den spötoppen då med det här gramantalet flexa ner till en viss nivå. Och då ska det motsvara en viss gramvikt eller en viss AFTM-klassning på spöet. Det blir inte riktigt så enkelt i verkligheten därför att när man bygger spön så kan man använda väldigt olika filosofier. Om toppar ska vara mjuka eller översta halvorna på spöet ska vara lite mjukare och bottendelarna ska vara styvare eller om man ska göra tvärtom. Om man ska ha en topphalva som faktiskt är väldigt spänstig och som inte flexar lika djupt men man låter den knicken komma i den nedre halvan av spöet istället. Och det utslaget, det är väldigt svårt att se till exempel med sådana här väggtester. Det märker man ofta inte när man börjar belasta spöet med kast då. Och då kan man känna just den här nigningen i spöet att det börjar ganska rejält ner mot handtaget och så vidare. Så att det blir väldigt individuellt och det är faktiskt mer eller mindre temperamentsskillnader i spöna som vi pratar om mer än att ett spö skulle vara lämpligt för en viss AFTM-klass eller inte lämpligt, utan det handlar lite grann om vad det är själv man föredrar för egenskaper i ett spö helt enkelt och vad man drivs med. Man kan alltså åstadkomma spön som känns ganska snabba rappa med de här styvare underdelarna och de lite mjukare toppdelarna. Och man kan lugna ner ett spö som får ett lite djupare böj, lite längre utslag och som tar lite längre tid att ladda och få fart på genom att det böjer mera och djupare i bottendelarna då. Och inget av det är väl egentligen fel. Det handlar ju som sagt bara om vad man själv föredrar och hur ens kastteknik är och vad man trivs med. Och många gånger att man faktiskt, när man har börjat att kasta in sig på ett spö, så kan man upptäcka saker i en viss typ av aktion som man inte kände innan man hade gett sig lite tid och kom underfund med det temperamentet på spöet.
Mycket intressant. Vad du rätt i. Får fundera på det där och smälta det, tror jag.
Ja, precis.
Du jobbar ju på Guideline. Om man vill läsa mer om era produkter, var hittar man dem på nätet?
Vi finns på Facebook faktiskt. Kan man söka på Guideline så hittar man in till oss där. Och där går det också bra att höra av sig med någon liten kommentar eller synpunkt. Skicka någon bild om ni har någonting som är lite kul allmänt intresse. Och vi har en hemsida också givetvis då, som heter www.guidelineflyfish.com. Och där finns både bloggar och en hel del annat material, både produktmässigt och övrigt en hel del artiklar och sånt där som ligger uppe. Så att det är en levande hemsida som kommer att leva ännu mer i framtiden. Vi jobbar ganska hårt med att se till att det blir vår verkliga kanal utåt mot våra övriga flugfiskekompisar runt om i världen då. Och den är ganska internationell faktiskt. Vi har ju distribution och försäljning i väldigt många länder runt om i världen idag. Då, så att vi får bidrag faktiskt som kommer in från många olika håll där. Så det är en liten kul grej att sticka in dem ibland och titta. Och som sagt, var det någon som har något att bifoga eller lägga till och tycker att de vill dela med sig av, så går det alldeles utmärkt att mejla oss där också via hemsidan. Då. Det är man hjärtligt välkommen att göra.
Ja, det får vi uppmana alla lyssnare och mig själv att göra det.
Ja, verkligen.
Ja.
Får du säga om vi får en liten blänkare från ditt kommande rödingfiske som du avslöjar med att du skulle ut på här.
Ja, vi får se hur det går där.
En vacker rödingbild på någon senhöströding. Ja. Det hade varit dumt.
Precis. Men tack så hemskt mycket dig för ett ruggigt givande samtal, tycker jag. Jättespännande.
Ja, men tack själv. Nej, men det är som sagt det är väldigt kul att diskutera och prata om det här. Så att, det är ju någonting man brinner för och märker det. Tiden går fort. Det finns mycket att ventilera. Så jag är jätteglad att jag fick vara med och prata lite om det här. Jag hoppas att det har bidragit med någonting till en del lyssnare också. Så kanske lite bättre förståelse för det här med stöddesign och hur det funkar och runt omkring där.
Det tror jag säkert har gjort. Tack så hemskt mycket.
Ja, men tack själv. Ha det bra.
Tack för att du lyssnade. Berätta vad du tyckte genom att lägga en kommentar på flugfiskeradion.se eller på Facebook på adressen facebook.com/flugfiskeradion. Tills vi hörs nästa gång önskar jag dig ett riktigt skitfiske. Musiken är gjord av Christy McLaren. Läs mer om henne på mibiosmusicalli.com.